Anna, onna, anna, anna, onna, anna, anna, onna, anna, param, barara. Halloj, allihopa!
Halloj! Hej!
Anna, det är dags för avsnitt nummer, vadå, 9?
Åtta bara.
Åtta, wow,
Tror
åtta!
jag. Alltså jag känner mig inte helt
Nej,
hundra.
men alltså
Jo, det här är
oavsett.
avsnitt 8.
Ja, det är ju fantastiskt. Avsnitt
Ja.
8. Och vi ska
Ja.
prata idag om våran långkörare, Sally Rooneys bok.
Ja.
Eller Sally Rooney och två av hennes böcker. Och jag kommer att prata mest om
Vi
en
kommer att prata
och
om
du.
tre av hennes böcker.
Just det,
Två av
precis.
de här serierna
Ja.
också.
Så det är viktigt att vi pratar om detta. Så ni vet vad ni har att se fram emot under den här.
Vi nämnde ju den här boken Beautiful World första gången i avsnitt 1, tror jag till och med faktiskt.
Ja, helt
Eller
otroligt.
kanske i avsnitt 2. Någon av dem.
Ja, precis.
Väldigt länge har vi hållit på att prata om att vi ska prata om den boken.
Ja.
Och det var också lite så att det inte var helt säkert att du faktiskt skulle läsa ut den här boken.
Nej, verkligen inte.
Du flaggade ju för att det här inte alls var en bra bok.
Alltså jag tyckte att boken i sig var ju bra, men att hur de har strukturerat dialogen är dålig. Alltså man har
Just det.
inte, det finns ingen dialogtecken eller om man sätter dialogen inom citationstecken.
Just
Det är
det.
två olika sätt som jag tycker är rimliga, men här finns det inte det alls, utan det är bara dialog och tankar och beskrivningar ihopblandade.
Ja.
Och det måste man vänja sig vid. Och som jag och där kände jag att jag kanske tvingade mig själv att vänja mig. Men sen när jag
Ja.
väl hade vant mig, då var jag ju tyckte jag att det var en jättebra bok med många poänger. Så att det får vi se
Ja.
lite senare i avsnittet. Men först
Precis.
ska jag berätta för dig om hur en arbetskamrat till mig, eller som hon har slutat nu. Men hon träffade mig efter semestern, jag tyckte det var så sjukt roligt. För hon bara, nej, jag måste bara berätta en sak för dig. Jag har väntat på att du ska komma tillbaka efter semestern. Och då berättar hon för mig att hennes typ 3-åring har
Ja.
alltså väckt henne genom
Okej.
att utantill recitera, heter det då kanske,
Ja.
Nils Ferlins dikt De dansar där uppe,
Klarvaket.
klarvaket fastän klockan är 12. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt
Mitt
tak,
tak.
är en annans golv.
Mycket fin dikt.
Observera då att han säger det som en liten 3-åring. De dansar där uppe. Alltså, och jag berättade,
Fantastiskt.
visst
Det är
är det
också en
helt.
helt otrolig dikt.
Den är underbar. Dikten, det är en av mina de dikter som jag kan utantill och som jag tror jag lärde mig
Ja,
först.
jag hade den på väggen i mitt klassrum
Ja,
när jag gick där
älskar
liksom.
den. Den är fantastisk av flera skäl. Men sen var det också väldigt roligt för att när jag berättade det här för min man, han bara, nej, det är ju helt otroligt. Vilken liten pojke.
Ja.
Han kan ju vara till gagn för hela nationen.
Ja, vem
Jag
vet?
tyckte det var så roligt. Ja, men jo, faktiskt. Och sen skrev jag ju det. Jag berättade det faktiskt det här för dig innan.
Ja.
Alltså när det här hände. Och du var så här, och jag var så här, jag bara, jag föreslog att de skulle radda på med, han kan lära sig att läsa och han kan lära sig det och så här. Och de försöker väl att inte pressa honom för mycket.
Nej.
Och så, det förstår jag verkligen, det ska man ju inte göra. Men jag tyckte det var så roligt. Det är
Ja.
bara på med grammatiken.
Ja, det tycker jag. Alltså, ge
Ja,
honom någon
men du
sån där
förstår, alltså jag har aldrig hört något
olika
liknande.
verbformer och sådär.
Förstår, jag tror inte ens han är 3, jag tror han är typ 2,5 år. Alltså det
Jättefint.
är galet. Och jag såg någon liten video hon visade, alltså så fin. Så otroligt fin liten pojke som man sitter där och läser och lär sig den där utantill.
Ja, helt underbart.
Wow,
Han
säger
får
jag
snart vara gäst i podden. Vi
bara.
kan fråga om
Tage heter han.
Prost.
Tage.
Vad han tycker om Prost kanske.
Ja,
Du hade
alltså
ju,
jag
vi har
lovar att
ju tänkt
henne.
en del på Prost.
Ja!
Vi hade ju ett avsnitt när vi pratade om Prost. Vi
Ja.
höll också på, det var ju ganska jobbig tid när vi läste Prost.
Ja.
Eller jag tyckte att det var, ja jag hade lite ångest liksom. Jag
Men
tyckte det var så svårt att läsa. Det var en väldigt jobbig bok att läsa.
ja, den är ju lite tung liksom. Den
Otroligt
är
tung.
tungrodd som det
Fruktansvärt
heter.
långa meningar. Vi läste ju inte ett
Precis.
exempel. Det
Den
var
är
ju liksom
tung. Alltså man
ett
precis,
jobb
du
att läsa
läste ju,
den.
ja, exakt. Man måste anstränga sig. Och jag hade ju det, jag drog det goda kortet att läsa någonting som inte var hela böcker.
Det
och
var
därför
bilder och
just det var bilder och
text. Men
text, att,
fortfarande var språket ganska jobbigt även i din...
Absolut, och också ibland då helt omöjligt att förstå.
Ja, för det blev lite lösryckt liksom.
Ja, precis. Och där, men det är lite roligt då, för att efter att ha inte kunnat... Alltså innan det här projektet med Proust som vi har gjort,
ja,
jag, så har jag inte tänkt eller läst egentligen någon Proust alls.
Mm.
Och sen efter så har det bara fullständigt exploderat på något sätt. Att jag har liksom sett kommentarer med Proust och flera såna här små radioprogram som essäprogrammet OBS tror jag att det heter på Sveriges Radio.
Okay.
Till exempel som hade någon essä. Flera essäer finns det. Men en då som jag lyssnade på, det är 10 minuter varje dag tror jag.
Okay. Mm.
Kan vara intressant för de som gillar läsning och att lyssna. Det är det någon som skriver en essä till någonting.
Hur hittar man de här?
På Sveriges Radio,
okay.
Play.
Mm.
Så finns det något som heter OBS, alltså som i observera, fast
okay.
OBS.
Mm.
Och då söker man bara, och så kan man söka på liksom typ Proust och sen OBS, och då fick man en hel spellista med bara Proust istället.
Aha, okay.
Och en av dem var då den senaste som jag lyssnade på. Det är då 10 minuter om Prousts homosexualitet.
Ja.
Och det var ju någonting som vi inte talade om
överhuvudtaget.
Nej,
på
och jag
det.
Tänkte
inte på det.
Liksom.
Nej,
absolut
det
inte.
Ett lager av det.
Nej, men jag kunde när jag hörde om det så kunde jag ändå se det.
Mm.
I mina, hur han betraktar männen.
Mm.
Alltså, men det är nog egentligen bilderna som visar det. Alltså de är till exempel, de männen är djupare porträtterade till exempel i både målning och text eller i hans relationer.
Okay.
Men det de pratar om då i den här, just den här scenen är då en av hans kärleksintressen, Albertine.
Mm.
Som då skulle egentligen ha varit hans chaufför.
Mm.
Och sekreterare typ. Och en stor kärlek i hans liv.
Mm.
Men att han inte då har liksom skrivit om vissa saker och sådär.
Mm.
Och man kan fundera på om det är liksom, är det falsk verk då? Det är så här, är det falskt att göra så? Och jag vet inte, jag tycker nog inte det. Jag tycker att man kan se det som ett litterära verk det är.
Mm.
Men att man ändå jag tycker ändå att det var intressant. För vi pratade ju lite om hans fixering. Och det tycker jag fortfarande stämmer. Alltså att han verkar fixera sig på vissa olika saker.
Mm.
Och då har det egentligen inte betydelse för mig som läsare.
Nej.
Om det är en man eller om det är en kvinna.
Just det.
Om det är en... Om det är en företeelse som han fixerar sig för, att han ska måste gå på en speciell kyrka och titta på den.
Mm.
Han åker långa omvägar själv för att titta på den där, för det har han hört av någon som har sagt det. Eller om det är en mänsklig relation. Så
just
för mig så har det nog inte någon jättestor bäring för liksom hur jag mottar verket så att säga.
Nej.
Och då med det sagt så har jag då inte läst alla 7 alls.
Nej, jag har läst den första.
Exakt.
Men visst hette hon väl Odette, den här kvinnan som vi pratade om hon eventuellt var prostituerad.
Just det.
Visst är det Odette.
Men Odette är ju gift med Swan.
Just det.
Som inte är Marcel.
Nej, just det, precis. Det är en parallell liksom, en annan karaktär.
Exakt.
Men jag bara tänkte att även där så
det är en viktig karaktär.
Det är han
karaktär.
Som tycker om den här tavlan så mycket. Han ser den som en tavla.
Just det.
Botticelli
eller vad
det var. Botticelli, ja. Att det är någonting med det, att kanske så här upphöja en kvinna, alltså det är hennes en skönhet och så bara, men i verkligheten så hon är inte alls så
snygg
i verkligheten, hon är inte så vacker, hon är så här, att det kan vara någonting, alltså någonting i det här med att kanske inte riktigt vara intresserad av kvinnor på riktigt, utan mer som en...
Men det finns ju många härliga män som jag känner som tycker att bröst är jättetrevligt, men bara inte
är
sexuellt
intresserad.
Ja, det är inte liksom sexualitet, men det är trevligt med kvinnor.
Men att man såklart kan uppskatta skönhet. Jag bara tänkte, där du sa det där om
det är två olika saker, tycker jag.
Att det lite, ja, att det kanske också fanns någonting där.
Ja. Ja, precis. Hintar av andra saker och ting under ytan. Och det förstod vi ju när vi pratade om det här också. det här kring. Ja, nu kollar Anna lite bara.
Förlåt, det kom bara upp en konstig grej på skärmen. Men som jag är den tekniskt ansvariga, eller?
Ja, hittills så tycker jag verkligen att du gör det med bravur.
jag
skrattade mig efteråt, att
jag
var inte.
Jag har lärt mig kopiera in vår härliga jingel.
Ja, jag ska säga det att du gör det här jättebra.
Tack,
du är ingen skratt efteråt, utan bara
putt. Men ja, det var ingen fara. Jag är också lite nojigt, eftersom jag är som fyll i fjonkan, så jag är alltid beredd på att det ska bli katastrof. Så,
ja.
Därför tittar jag alltid liksom lite så. Och så kommer upp ett konstigt meddelande på skärmen. Men det var ju min fara.
Men jag har lite låt gå.
Ja, du ser ju heller inte ljudvågen.
Nej,
du behöver inte alls bry dig om det.
Jag bryr mig inte om det.
Jag tar på mig det. Ja. Det känns också, jag skulle ha svårt att släppa. Alltså om jag satt där du satt så skulle jag gå och titta på skärmen hela tiden.
Mm.
Så det är en bra uppdelning av,
ja, det är bra.
Av ansvar.
Ja, nej, men då har vi pratat lite om Prost.
Ja.
Jag tycker bara att det är roligt att när man väl får upp ögonen för någonting så ser man det hela tiden.
Mm.
När Mats säger BMW-förare är sämsta förarna.
Okay.
Då helt plötsligt så ser man att det stämmer.
Aha, ja, precis. När man lägger märke till någonting. När man börjar tänka, leta efter någonting. Ja,
ja, det tycker jag är roligt. Ja, nej, men det är skoj sånt där. Och vi ska ju prata om den här boken och sådär. Men först ska vi ha lite de få boktips vi har, eller de som vi har på vår boklista.
Ja, vi har ju inte så många den här gången.
Nej, men det gör inget, utan vi kör de här korta vi har. Du kan börja eftersom du har två.
Det kan ju bli ett långt samtal om Sally Rooney.
Vi hoppas att det blir ett tillräckligt långt samtal.
Ja. Och det tror jag inte är våra problem.
Nej, det är aldrig våra problem.
Det är mer så här, nu måste vi sluta prata om.
Ja.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Ja, jag har ju två. Ja, ett är ju då att jag har ett som är på min läslista, eller var på min läslista, var att jag läste om Normala människor. Mm. Som jag fick av en vän för ganska länge sedan faktiskt.
Det är hennes
som Sally Rooney har skrivit. Jag tror att det är hennes
debutroman. Jag tror att det är hennes debutroman.
Den tyckte jag var helt fantastisk. Jag högläste avsnitt för olika människor. Som inte alls kanske uppskattade det. För att jag var så... liksom tyckte att det var så otroligt spännande.
Ja.
Och att det handlar om relationer och att jag kände igen mig så mycket.
Mm.
Och hon beskriver det så himla himla bra.
Mm.
Så jag läste om den och jag har också tittat på serien igen som går på SVT. Finns på SVT.
Just det.
Så det var det är liksom den ena som var på min läslista. Sen har jag också en stor röd bok.
Mm.
Som är kurslitteratur. Den har varit kurslitteratur i alla kurser jag gått. Den är på 867 sidor.
Ja.
Den heter Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle, redigerad av Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg. Den kallas för den röda bibeln.
Ja.
Om man är liksom med i vad ska man kalla det?
The cool gang.
The cool gang som älskar
coola gänget, ja.
Precis, om man är så cool som jag då. Ja. Då har man såklart den här röda bibeln hemma.
Ja.
Men det här är inte min, jag har fått den av en, eller jag har fått låna den, jag ska även lämna tillbaka den. Från en kollega som var väldigt glad att låna ut den till mig. Jag tror att det är så här, om man har haft tre tentor på den här boken så vill man kanske aldrig se den mer.
Ja,
men jag ska ju såklart lämna tillbaka den. Men det är liksom, det tar sin lilla tid att läsa den här boken.
Ja.
Så därför så är min... Efter jul så kommer jag ha tid att läsa mer för nöjes skull. Mm. Just nu är min tid att läsa för nöjes skull lite begränsat på grund av sånt här. Tegelstenar.
Mm.
Kurslitteratur.
Ja, men det är härligt. Ja, jag tyckte... jag sa ju till dig att jag hade en bok, och det har jag faktiskt. Men jag tänkte jag skulle säga, jag har också sett om en helt fantastisk dokumentär.
Okej.
Som heter... Bröderna Landby. Och den finns på Öppet arkiv på SVT. Jag
älskar Öppet
arkiv. Alltså det är 29 minuters ren guld. Mm. Rent guld. Det handlar om två män som vägrar att ta emot hemhjälp. De har inte städat sig på 40 år eller någonting.
Åh, vad roligt.
Alltså det är något fruktansvärt.
Det är,
alltså, det är ju, ja, och sen samtidigt, det här är en väldigt, väldigt tragisk, på djupet tragisk sak. Men samtidigt oerhört roligt. Alltså så oerhört roligt.
Mm.
Om man överhuvudtaget klarar av liksom till EVS. Nej, men det var, jag vet inte om det liksom, de som bjuder in, jag undrar om det de till och med säger i dokumentären typ att de kan inte vara in i hemmet för länge, de måste ut och andas. Och sen så efter det så är det, det här kan vara en efterkonstruktion.
Vi har ju båda jobbat i hemtjänsten en gång i tiden.
Ja, eller jag jobbar på ett boende och sen jobbar jag på ett hotellhem där alla var dräggiga. Inte alla, men det var väldigt mycket liksom geggigt.
Ja, ibland. Det är ofta gegg.
Ja, det luktade illa. Ja. Liksom. Man fick special... Och nu för alla som är lite kräkmagade, lyssna inte. Nej, men jag fick ju alltid så här extra betalt för om jag behövde städa upp kräk eller blod eller bajs och så. Det fick jag för... när jag jobbade på hotellen faktiskt.
Okay.
Ja, slut. Nu kan ni lyssna igen.
Ja.
ja, nej men jag tycker att den här, den är helt, för just det, och då minns jag det som att de säger det här, och sen så zoomar kameran långsamt in på två flugor som liksom gör fler flugor på väggen.
Samtidigt som det är någonting.
Som de säger liksom. Ja, och så han spelar, då är det Sixten heter ju den ena, 17 heter han, varför kommer jag inte ihåg det? Ja, hur som helst, en av dem har varit kraftkar och den andra är liksom inte, är liksom mer stöd, support. Men båda har varit väldigt spännande personer. Och den här kraftkarn, han är liksom, han ska spela på en gitarr som inte är som inte är stäm. Och har typ tre
strängar.
Och han citerar sin poesi. Och, alltså jag säger bara,
också.
Ja,
men jag måste ju se det här.
Du måste se, det är väldigt roligt. Bröderna Landby
på SVT, ja. Öppet arkiv,
ja.
Fantastiskt tips.
Ja, det är faktiskt jätteroligt tips. Jag tänkte bara nämna det, även om det inte är en bok. Ursäkta mig.
Men det har vi inte begränsat oss till.
Nej, precis. Nej, men det är bra. Och den andra är en bok som jag tycker jättemycket om, som jag tänkte ska tipsa om. Och den heter The House on In, heter det. The House in the Cerulean Sea. The House in the Cerulean Sea av T.J. Klune med K.
Okay.
K-L-U-N-E. The House in the Cerulean Sea. Och det är en helt underbar liten bok som verkligen ger en härlig känsla i hela kroppen. Och bitvis är sådär fint sorglig och otroligt lycklig samtidigt. Ibland samtidigt. Och den handlar om en någon typ av nästan lite så här dystopisk värld kan man säga egentligen.
Mm.
Men det handlar om en man som jobbar för ett ministry. Och han ansvarar för att kontrollera barnhem.
Okay.
Eller liksom för barn som har väldigt, som är väldigt speciella, särskilda behov och som ibland har lite särskilda de har liksom magiska udda krafter och så.
Okay.
Och sen så åker han då till The House in the Cerulean Sea och sen handlar det om det. Den är jag tycker inte att jag ska spoila så mycket.
Låter lite Harry Potter.
Nej, den här är mycket fin. Det handlar liksom, det är sån här när man bildar relationer och bildar nya familjer, found families tropen liksom. Att man de möts och bildar en ny familj för sig själv och så. Väldigt fin är den. Men verkligen jättemysig att läsa. Jag rekommenderar. Den är också lite romantisk. Det finns en viss romantisk inslag och de här barnen är jättefint porträtterade. Dessutom har den här mannen en jättegullig katt som han liksom blir med typ bara. Och som inte tycker om honom först eller hur han nu tänker och så. Alltså den är jättespännande. Tycker jag. Rekommenderas.
Ja.
Det är också en bok som ofta rekommenderas av andra som har läst den. Så att jag vet att den är ganska populär. Ja, det var mina och dina boktips för den här veckan.
Ja.
Och nu ska vi ta oss an Sally Rooney.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Vi börjar väl med hennes senaste bok, som det är den som du har läst ju.
Ja.
Som heter, vad heter den nu igen?
Den heter Vackra värld, var är du? Precis. Beautiful world, where are you?
Just det. Och vad tänkte du om boken? Vi har ju pratat om det här, att du inte gillade hur den var skriven alltid.
Ja, precis. Det har vi ju upplevt, ja.
Det har vi, precis. Det har vi betat av, så att säga. Ja. Jag reflekterade ju inte alls över det. Jag bara körde på och tänkte inte på att det saknades.
Nej, precis. Och så. Ja, nej. Nej, men det är, och jag tror också att det behövdes bara just den här klickgrejen, att man bara fortsätter, ja. Liksom.
Mm.
Jag har några grejer som jag har funderat på.
Ja.
Och den ena handlar om alltså, ska vi säga någonting om vad boken själv i sig handlar om? Jag tänker att
du, precis, berätta lite vad du tänkt om boken och lite vad den handlar om.
Okej, okay, vi börjar med liksom, okej, okay, så för att hänga med i storyn utan att ha läst boken, så kan man då säga så här. Den här boken handlar om två vänner, tjejkompisar, som har känt varandra sedan tidig ja, tidig
typ.
Ja, tidig, precis. När de börjar i universitetet, tror
ja,
jag.
Ja, precis.
Och de är båda några, något av några, någon slags de har lite unik. De är lite speciella, så de har inte jättemycket kompisar och så, utan de,
nej,
de har liksom fått varandra, så att säga. Och har varit vänner sedan dess, väldigt nära vänner.
Ja.
Och sen så handlar det om dem. Man får reda på lite från deras historia, som när de är lite yngre.
Mm.
Och vad de har för någonting med sig i bagaget. Det får man läsa om.
Mm.
Sen kan man också, sen får man också läsa då lite om hur deras relation har satt igång och sådär.
Mm.
Och boken alternerar, kan man säga, mellan de här två perspektiv, två, de här två kvinnornas berättelser.
Ja.
Och dessutom är de, förutom då att man berättar, det här händer den ena personen som heter Alice, och är författare. Och sen, och det här händer den här andra kvinnan som heter Eileen, och som är, hon är typ redaktör på en litterär tidskrift. Väldigt,
hon har aldrig något pengar, står det ju ofta om.
Ja, precis. Hon är liksom, hon har liksom,
det är någon lite, liten bok.
Ja, liksom, en litterär tidskrift, tror jag att det är.
En litterär
tidskrift,
ja,
som är typ månatlig.
Det är inte liksom Expressen.
Utan nej, hon
liksom
har väldigt lite pengar, ja.
Ja, ja, exakt.
Hon bor fortfarande inneboende med typ, alltså hon har delat en lägenhet med fyra pers typ.
Exakt, ja.
Ja, så hon upplever att hon liksom inte har kommit så långt fastän hon är 27 eller vad det kan vara. Men i alla fall så är det så här att de här, ja, och så handlar, förutom att det då, nu handlar det om Alice, och nu handlar det om Eileen, så är det mellan dem, så är det också deras mejlkonversationer mellan varandra. Så de mejlar varandra även när de inte liksom träffas, eller när de inte pratar, de pratar alltså inte i telefon eller så, utan de mejlar varandra.
Det är väldigt då, typiskt för unga människor nu för tiden.
Ja, men det här är väldigt långa mejl, så jag tycker inte att det är jättetypiskt.
Nej, det är det för sig inte. Det,
och väldigt
de ringer i alla fall inte varandra.
Nej, de ringer inte varandra, och de smsar inte heller varandra. Det är väl det som är otypiskt.
Ja, precis.
Och här istället så väljer man, ja, istället så väljer de att skriva ganska långa, som om de faktiskt skrev dåtidens eller den gamla historiens brev till varandra.
Och det gör många karaktärer, även i Normal People, så skriver de väldigt långa brev eller mejl till varandra. Så det är en Sailor-Rooney grej.
Ja, antagligen. Och det är ju intressant, tycker jag, att man använder det mediet då det är så likt gammaldags brevskrivande.
Ja.
Eftersom det inte försekommer egentligen. Det är som en förlorad konst nästan.
Mm, att skriva brev.
Ja. Att skriva brev. Och du pratade ju här om, jag vet inte om vi nämnde det i podden, men till exempel att jag skickade dig ett vykort.
Ja.
Att, och du bara, här är ett vykort.
Ja, jag blev jätteglad. Ja. Ja, jag pratade med dig när jag fick
vykort. Just det, så var det.
När jag gick till brevlådan.
Vi snackade i telefon och då fick du det.
Ja. Och jag tycker läste det för dig också.
Ja, just det, vad jag hade skrivit, vilket det var bra, för jag minns inte alls.
Jag tycker det var trevligt.
Mm. Men det tycker jag är lite kul, att jag skriver vykort då till min familj och många av mina vänner. Och fick verkligen många, ja, och det tror jag är för att det är väldigt sällan man får både vykort och brev.
Ja.
Överlag.
Jag fick brev här ute av Jehovas vittnen en gång. Jag skrev ett brev. Blev också jätteglad tills jag insåg vad det var.
Att det var Jehovas vittnen.
Ja. Men jag trodde först att jag hade fått ett brev av någon vän som tyckte om mig. Men den stunden av glädje var ändå liksom, det var ändå en härlig, några härliga sekunder.
Ja, men absolut. Jag skickade ju faktiskt det här, apropå vi förra avsnittet så pratade vi lite om pyssel och så, att jag papperspysslar. Jag skickade till exempel den här anteckningsboken till dig i posten.
Det gjorde du.
För att det är lite extra kul också att få det någonting via posten. Det är kul.
Det är det verkligen.
Ja. Okej, i alla fall. De här två skriver i alla fall långa mejl.
Ja, det gör
som, det. Som sig bara i Sally Rooneys romaner. Precis. Uppenbarligen.
Mm. Det händer i fler böcker än
ja. Och sen andra karaktärer som man kan veta är att det är två, det finns också två män i det här fallet. Män. Alice som är den här författarkvinnan, hon umgås, hon har börjat dejta och det gick ganska dåligt första dejten där. En man som heter Felix.
Ja.
Och sen så Eileen, hon är hon letar och är ganska heartbroken i början av boken. Mm. Och hennes
är också vanligt i Celerones bok.
Ja, ja. Och, men hon hon har inte någon som hon dejtar sådär specifikt, men hon har en väldigt gammal barndomskompis som hon minns från och som hon har bott typ granne med.
Mm.
Som Simon hon, sen, som heter Simon.
Mm. Ja.
Och de fyra karaktärerna kan man säga finns. Och Eileen, Alice och Simon är alla vänner. De har blivit.
Ja, du, eller,
de är det, vänner redan.
Felix kommer in.
Kommer in.
Precis.
Så det här är nu alla karaktärerna och grundläggande uppgifter om boken.
Ja.
Och vi efter det första grejen som jag skrev ner som jag tyckte var lite speciellt, det var om att Eileen, hon har precis gjort slut. Det här är också väldigt tidigt i boken. Förlåt att ni blir spoilade.
Nej, men vi kan väl säga att det här kommer, nu kommer
det är lite spoiler.
Ja.
Ja. Men det är värt att läsa boken i alla fall.
Det är det verkligen.
Ja. Men i, så är det väldigt tidigt i boken och i, innan boken tar sin början så har de, hon gjort slut med en kille som hon har varit tillsammans med typ ett antal år. Mm. 5 år eller någonting. Och hon har alltså gjort slut med honom och ändå så skriver hon att hon är orolig att hon ska vara att hennes biologiska funktion alltså att hon inte är fertil.
Just det. Mm.
Och jag tycker att det var jätteintressant av flera skäl. Mm. Först det här med fertilitet och kvinnor.
Mm.
Också
ett tema som förekommer i flera av Sally Rooneys böcker.
Ja, och jag tycker att det är så väldigt intressant. Ja, och precis. Jag tänker att jo men precis, jag tycker att det är väldigt intressant med fertile look så här som står här i den här.
Ja.
Ja, nej, men jag tänker också så här det här med att när man är fertil eller inte fertil och så här, jag har goda vänner som verkligen har kämpat för att få barn och både lyckats och inte lyckats.
Ja.
Och att det kan vara både liksom en alltså det är väl så här sårbart och jag tycker att det är så här när, och jag också har ju har ju aldrig fått några biologiska barn. Mm. Jag får bara vara otroligt glad och tacksam över de två bonusbarn jag har.
Mm.
Och som jag verkligen har liksom tackar min lyckliga stjärna för att jag har fått med, och att de finns i mitt liv. Jag älskar dem väldigt, väldigt mycket och de berikar liksom mig som i alla lägen och så mitt liv. Men det är ju inte alla förunnat liksom. Och jag tycker att på ett sätt att det att få barn, ha den typen
eller
att
ha barn i sitt liv.
Och det är lite så här, jag tycker att det är lite så här konstigt grej att hon funderar på om hon ska liksom få barn med en person som hon har precis gjort slut med. Det är så här, jag vet inte, av någon anledning så blev jag väl lite, det kanske är för att det är känsligt liksom, men det, jag blev ändå någonstans lite provocerad av hennes liksom slentrianmässiga jag kan inte få barn, tänk om jag inte jag borde kanske ha fått barn med honom. Liksom som att det är någon självklarhet eller någon slags så här livs ja, du får säga någonting här nu känner jag.
Men jag tänker att här handlar det ju inte om här handlar det bara om att tänka man inte träffar någon att få barn med.
Att det är det med
det. Det är den liksom aspekten av det. Att han var i alla fall en person som jag var ihop med. Jag kanske borde ha liksom satsat. Tänk, jag tror att det är det som är hennes ångest att liksom, jag kommer aldrig träffa någon igen som blir kär i mig och som jag blir kär i och som jag kommer leva med och vara lycklig med och vilja ha barn med.
Just det.
Och så bara, ah, just det, nu får jag kanske inga barn då.
Nej.
Jag tror att det är på den nivån liksom.
Ja.
För det finns också en annan bok i Conversations with Friends mm. som också finns som serie på SVT.
Ja.
Huvudpersonen där heter Francis och det är en av de få serier som jag har sett i alla fall som tar upp att kanske inte kunna få barn.
Ja. Alltså hon ofrivillig barnlöshet.
Ja, precis. Hon mm. får väldigt ont i magen och åker in och då har hon olika liksom, godartade systor.
Ja.
Vilket är ganska vanligt, alltså ganska många kvinnor har det. Och då säger de till henne att så här, det är ganska liten chans att du faktiskt kan bli gravid.
Ja.
Och det var, tyckte jag var ett intressant tema, att det mm. pratas ganska lite om det. Jag tror ganska många kvinnor ändå inte tar för givet att man kan bli gravid.
Ja.
Men att man inte pratar om det så mycket.
Nej, alltså jag kommer inte säga, jag är en god vän, jag tänker inte säga vad den personen heter.
Nej,
såklart. För att det, nej, men, det, men jag har en person som jag tycker mycket om. Och som spenderar liksom, du vet, vi träffas på någon ställe och umgås lite grann. Och så måste hon ursäkta sig för att hon ska gå in på toaletten och sätta sprutor,
mm.
hormonsprutor i sig själv.
Mm.
För att hon måste ta den en viss tid. Och sen lyckas det i alla fall inte.
Nej.
Och jag tycker att. Och jag kommer ihåg att jag skrev någonting. Typ någon typ av dikt. Eller liksom jag skrev ner liksom mina upplevelser av det där. När hon kom tillbaka. Och jag, mm. och jag frågade bara. Och du vet, jag tror att det kanske var hennes. Och hennes partners andra försök. Och sånt där. Mm. Och den heter Lyckas första. Och hon pratade om det. Och sen vet jag ju att. För hon är ju min ålder. Jag är 43.
Mm.
Och jag tror att vi är årsvänner mm. Så att hon, men runt liksom där jag, så runt 43 hon i alla fall
mm.
Och jag tycker att det är hemskt. Hon hade, hon är en jättefin person. Och jag känner bara att det är så, det är på något sätt lite så här läskigt. Jag kommer ihåg att jag skrev det om att man liksom typ, när man är i den där situationen, typ gråter när man får mens och sånt mm.
Precis.
Att den där, det där, att det liksom är någonting som man bara inte vill.
Och att tänka som den här personen i Conversations with Friends tänker. Hon tänker ju, den personen som hon är kär i vill verkligen, verkligen ha barn. Ja. Hon har sagt det, jag längtar jättemycket efter att få barn.
Ja.
Och hon vet då med sig att hon kommer ha väldigt svårt att få ja. Det. Om det ens kan gå.
Just det.
Och att då, hur ska man berätta det för den som man är kär i?
Just det.
Det är ju också en sån där grej, att, stor grej att bära. Och att man kanske tänker då så här, men det är något fel på mig. Eller det är,
mm.
det är ingen som kommer vilja vara ihop med mig. För alla vill ha barn.
Nej.
Man förutsätter det liksom.
Precis. Ja, och sen också fram till en viss tid så får man ofta den här frågan.
Gud ja, verkligen.
Alltså när ska du ha barn? Vill du ha barn?
Mm.
Hur många barn vill du ha? Sådana
mm.
där saker.
Mm.
Jag blir väldigt provocerad helt enkelt.
Det finns någon slags norm att det får man liksom. Mm. Man får barn. Men det, verkligheten är ju att det inte alls är självklart.
Nej, och sen också så att det finns människor som får...
Tack till Sellerumi som tar upp
ja, det, på ett sätt så är det det.
Även om du inte såg det så när du läste
det. Nej, men jag tycker att det är bra det du säger också. Det är därför jag vill ta upp det. Mm. För att jag tycker att det är en viktig diskussion.
Ja.
Det här är utdrag då från den här boken när hon skriver så här. I also have a weird and completely unexplained suspicion that I might not be fertile. There is no medical reason for this, for me to think this, and I mentioned it to Simon recently. Simon, alltså hennes barnkamrat. In the course of complaining to him about my various other unsubstantial medical anxieties, and he said he didn't think I needed to worry about that one, because in his opinion, I have a fertile look.
Okej, okay, det var lite provocerande.
Ja, jag tyckte det var liksom, det var det, och det var det jag skrev faktiskt ner det också, just fertile look.
Ja, det är breda höfter.
Liksom. Ja, precis, och stora liksom så här, antingen självklart, och sen också, jag har flera otroligt fina personer och fina par som har varit tillsammans typ hela, alltså jättelänge, som har valt, medvetet valt att inte få barn.
Ja.
Och jag umgås med dem glatt och så, men de har verkligen, det är medvetet val från deras sida. Och jag vet inte hur många gånger de har fått, säkert enorma mängder gånger de har undrat, folk har undrat. Folk kan vara så okänsliga liksom. Mm. jag tror att det är väldigt svårt att liksom prata om de här sakerna utan att det är lite sårbart liksom.
Ja, men jag tänker om inte personen själv erbjuder information om ämnet så kan man skippa det ämnet, liksom.
Ja, och exakt. Och vi pratade ju lite nu precis innan vi så här, att kan jag nämna att jag inte fick barn med min älskade make. Det är ju en stor sorg för mig liksom. Och jag känner att det är rimligt för mig. Alla vet, alla som träffar mig och känner mig vet ju det. Så det är ingenting som är någon hemlis liksom. Och så. Men jag tycker att det är intressant i alla fall det här aspekten.
Och det där hade jag inte tänkt på i den boken. Jag har tänkt på det mycket i den här andra den boken andra, Francis. Och där är det också, det tar upp ganska mycket tid och det blir också en kris i relationen med den personen, Nick, som hon vill vara ihop med.
Ja, exakt.
Eller hon tror, lite filippionskt, det kan bli en katastrof.
Ja, exakt. Exakt. Ja. Detta om fertilitet, det här är ju någonting som vi definitivt kan fundera på liksom. Om det är så att det kommer upp några frågor eller några särskilda böcker som de som lyssnar kan fundera på. För jag tror att det här är någonting som är nära alla människor. Även de som har blivit mödrar till exempel. Är moderskapet en stark liksom ett ämne som är väldigt nära människor och så.
Och att prata om PMS och sånt. det är också en del, stor del av alla våra liv, som vi som är kvinnor.
Ja, verkligen.
Och det är också lite sådana, det handlar det också om i Conversations with Friends.
Ja.
Och man blir så glad bara att det är såhär, åh vad skönt att liksom det här, att hon ansträngt sig för att skriva ner den här delen av livet också.
Ja. Ja, men verkligen. Folk det är tydligt. Och på alla ens arbetsplatser och i alla ens liksom sammanhang så är det ju någonting man behöver fundera på. Liksom.
Ja, vem som har PMS när.
Ja. Eller liksom, ja. Vi brukar prata om nej, men om det utan att fråga. Man kan inte fråga, bara, nej, har du PMS?
Det är också en sån där grej som man inte frågar.
Nej, men det gör man inte, för kvinnor förstår det.
Är du gravid frågar man inte.
Nej.
Varför har du inga barn frågar man inte. Och har du PMS frågar man inte heller.
Nej, just det.
Det är tre tips.
Tre tips
från Anna och mamma.
från oss på Göteborg och oss. Ja, men faktiskt, bra. Bra, bra där, Anna. En annan sak som jag tänker kring kring det där, nu tappar jag det lite, men det är väldigt spännande. PMS alltså.
Har du någon annan, om vi ska lämna det ämnet då, har du någon annan reflektion om boken?
Ja, men jag har fyra.
Ja, men jag tänker att du bara kör med dem.
Ja, och så får du säga till henne då.
Ja, men jag hakar ju i med allt. Är lite
ja, det är jättebra, Anna.
Kul, som jag kan gräva fram i mitt psyke.
Jag tycker att det är otroligt bra. Nej, men jag skrev lite om det här med den här Felix.
Ja.
Är så att han dejtar då Alice, en av huvudkaraktärerna, vid ett tillfälle. De hookar upp på Tinder.
Just det. Och så det är vanligt Tinder.
Han är typ precis, han och han är inte nöjd med det.
Det här är också en väldigt typisk, det återkommer i alla Sellerys böcker som jag läst, att det är liksom en klasskillnad eller någon slags skillnad med kultur, vad man är van vid, social liksom, koder och sådär.
Ja, och i den här boken kan man säga att det finns väl flera tillfällen där man berättar parallellt vad som sker just vid det tillfället hos de olika personerna.
Ja.
Så då kan det vara till exempel att författaren beskriver hur Alice som är författare, hur hennes arbetsdag fortgår.
Just det.
Alice går upp och äter lunch och sen skriver hon en massa mejl och gör någon funderar på hennes intervjulista, så hon är väldigt populär.
Ja, hon är
och känd författare. Så hon liksom, och hon bokar in liksom typ en och det är det vi ska komma till här nu. Men och samtidigt så finns det berättelser då om till exempel Felix som är på lagerarbetet och håller på att frysa sina fingrar. Och typ knaprar en någon liten macka och så här. Apropå hur engelsmännen äter. Det här är inte engelsmän utan irländare.
Det
sa vi inte heller, de är irländare.
Ja, och Sally Rooney är också från
Irland. Sally Rooney är också från Irland. Men
fantastisk dialekt.
Ja,
det, serien som man kan titta på.
Ja, det är ju trevligt. Det märker man ju då inte av såklart i texten. Nej. Och det tycker jag är väldigt, apropå det, jag gillar inte det så mycket faktiskt när man skriver ut i text.
Nej.
Försöker att markera om de har en särskild, om man har en särskild.
Det är störigt, jag håller
med. Det tycker jag faktiskt är väldigt jobbigt alltså. Ja, never mind. Du kan write them text, som jag brukar säga. Write them text. Då är det i alla fall så att de pratar om det här parallellt. Och det här som du säger då, det här med ekonomin.
Mm.
Men då är det i alla fall så att de träffas. Och sen, det går liksom inget bra. Utan han går därifrån, de har inte sex eller någonting. Det är utan det är väldigt så här, det är ett konstig stämning och så bara går han därifrån. Och sen träffas de i en matbutik.
Ja.
Av en händelse bara. De är på samma ICA liksom.
De bor väl en ganska liten
de stad. Bor i en stad, precis. Och hon bor i ett jättefint hus som hon funderar på att köpa. Vilket är liksom för honom. Han, det fattar inte han. För hon berättar att hon har fått låna den där. Av en bekant till henne.
Just det.
Och han liksom, bor du här typ?
Mm. Jag menar, men han bor inte i början berätta om att hon är så rik och så.
Nej, hon är inte intresserad heller av att berätta det. Nej, tänker jag. Och det är det som är nu vi kommer till. För det som händer sen då, det är att när de träffas i den här butiken så inbjuder han in henne till en typ såhär, ja men vanlig hemmafest liknande grej. Han bor också inneboende med massa människor. Mm. En liten parallell då till Aileens liv. Och på samma sätt så är det så att Simon är också ganska välbetald.
Just det.
Så att det finns liksom två som inte är välbetalda och så finns det två stycken som är det.
Mm. I det här. Så de är liksom
de bildar lite olika liksom relationer till varandra.
Ja.
Men hur som helst så är det så att han bjuder in henne då och på den här festen då så är de lite så här ointresserade av henne. Hon är lite socialt lite blyg i sociala sammanhang men samtidigt väldigt rätt fram. Och kan liksom säga vad som helst. Hon är helt orädd. Hon är filterlös ibland, ja.
Hon har ju också ett problem med psykisk ohälsa, det kan man berätta.
Det har hon verkligen. Och det är jättebra att man säger för att det är väldigt viktigt för hennes karaktärsutveckling.
Mm.
Alice alltså. Hon har faktiskt varit inlagd för att hon har brutit ihop.
Ja.
Det kan man säga.
Mm.
Och då är det någon som frågar sig, vad gör du? Och då säger hon, precis som hon har sagt till honom, hon har sagt till Felix att hon är författare.
Mm.
Men han har inte frågat.
Vad är du? Han tar inte
han frågar inte henne, är du det? Vad skriver du? Sådär. Han vet inte ens vad hon heter i efternamn.
Just det.
Han vet bara att hon heter Alice.
Mm.
Och det jag vill prata om då, det handlar om det här. Då är det någon som frågar, vad heter du? Och googlar henne.
Ja.
Och då kommer det upp att hon är värsta författaren.
Mm.
Och då upplever jag, det är så. Han blir då sur. Han blir liksom butter. Och lite avig. Och liksom, varför har du inte berättat att du är känd för mig? Nej. Och sen har de en diskussion jättemycket så här.
Jag upplever mig som att han bara retar henne.
Nej, okay. Till exempel så står det så här: "You must think you're very special," he said. Alltså Felix säger det. Och sen så säger en kompis till honom, som han dessutom haft en kärleksrelation till, som heter Danielle.
Mm.
Hon är inte så viktig för storyn. Men hon säger då så här: "Men what are you being so touchy about? I'm not," Felix replied. Och så säger han, går han därifrån typ. Så han är visst touchy.
Ja, okay.
Mm. Och jag, av någon anledning så reagerade jag på det här och frågade och funderade på så här, det här med kvinnors, det här med att män och kvinnor, eller det här med att män måste vara mer framgångsrika än kvinnor. Mm. Och då funderade jag på så här, jag tyckte nämligen att han var liksom ganska, han är obekväm med att hon tjänar bättre än vad han gör. Upplever jag genom den här romanen. Det blir bättre och bättre. Han börjar liksom förstå.
Men får jag bara flika in?
Alltså? Ja,
jag vill absolut prata mer om det här med ekonomin.
Du behöver inte hålla med mig heller, det är kul.
När jag läste så upplevde jag ett, att han retade henne, och två, att när han blev sur, det hade jag glömt bort, att han sa ändå tydligt, markerade att han blev och gick därifrån. Att jag tror att det är så här, han tänkte ändå att de hade lärt känna varandra lite, och han tog med henne på en fest med sina vänner, och så blev hon liksom outade att de inte ens typ känner varandra.
Jaha.
Att liksom han borde ha vetat lite mer om henne, och att det var därför det blev så pinsamt.
Alltså jag tycker att han är helt ointresserad. Det är inte så att han bara hallå allihopa, det här är Alice, utan det är verkligen så här, this is Alice. Och sen går han iväg och tar en bira typ. Alltså det är inte så att han går omkring och bara this is Alice, my new friend, eller
men
min bekanta.
Han känner så djupt inuti att han inte kan visa det, för att hans kärleksspråk är känslor.
Nej, dumheten. Han okay. kan väl vara som en normal människa och liksom bjussa lite, men det gör
absolut.
Ja, och i det här är så här, det kostar inte honom någonting att bjuda in henne till det där festen. Det kan till och med bara vara intressant för honom och känna sig lite fin och kunna bjuda in.
Okay.
Så när det inte tror jag på.
Mm.
Det är också någonting som återkommer liksom, hur han när han följer med henne på den här resan. Så jag upplever att han har lite problem helt enkelt i början. Innan han förstår sig på det här på något annat sätt. Så tycker han att det är svårt att hon är mycket rikare. Och hur som helst så tänkte jag på min kära. Att jag känner inga sådana män riktigt. I min omgivning. Som är liksom har problem med att kvinnorna är lite rikare eller mer framgångsrika eller har varit det någon gång. Och då ringde jag min syster som vars långa liksom hennes man också var väldigt framgångsrik. Så båda har haft framgångsrika arbetsliv. Jag frågade då så här, hur var det egentligen, störd han sig på att du liksom var framgångsrik ibland? Och hon var så här, hon bara, ibland så tjänade jag mer och ibland så tjänade han mer. Men det var aldrig en diskussion, inte en enda gång att de hade den typen av grej. Och hennes teori var att det är typ en lite av en anglosaxisk pryl.
Ja,
och jag
utan att outa mina
relationer
för mycket så kan jag säga att jag känner verkligen igen
ja
som beskrivs i Celeris böcker.
Exakt, för jag tycker verkligen att hon har en poäng. För jag har pratat lite om det här just med USA till exempel. Det är också en anglosaxisk kontext. Att man liksom, det verkligen är ett problem liksom. Att männen ska liksom, måste ha brödfödan och sånt där. Du vet, och hon pratade om det här med när mannen försvinner iväg ska jobba så bara, you're the man of the house now och sådär. Take care of your sisters and your mother. Fast det är liksom en femåring, vet. Sådana där grejer. Man bara, vad är det? Eller en åttaåring, varför ska han vara man of the house? Det är uppenbart att det är mamman som är viktigast och ska bestämma allting. Liksom jag tycker att det är ja. Och det där känner jag just den här kulturkrocken. Och så funderade jag liksom på att om det var några i mina syskonskara till exempel. Jag har fyra syskon, det är kontexten. Men liksom att är det någon där som skulle bli irriterad om deras kvinnor eller deras respektive, det behöver inte vara en kvinna, men alltså respektive att den personen var mer framgångsrik. Så här. Jag känner inte igen det liksom. Om jag får en löneförhöjning så blir min man glad för min skull. Och säger vad roligt att du fick det.
Det
var
kul.
Men
det är nog den svenska kulturen.
Jag tror verkligen att det är en svensk. Jag känner inte igen det liksom, hos oss. Och sen i den där kontexten så känner jag att det. Och jag tycker, ja.
Men det finns även, det här är också ett tema. Och även i normala människor så blir det här med pengar en jättestor någonting som faktiskt får en relation att inte kunna fortsätta. Och det handlar om en man som då han heter, nu måste jag titta på en fusklapp, det är så många böcker. I normala människor så heter killen Connell och tjejen heter Marianne. Hon är också en sån här Alice typ, alltså hon är jätterik och bor på en herrgård då. Och Connells mamma jobbar där som städerska. Och de går på samma skola och blir kära i varandra. Och ganska långt senare när de båda går på college så hon liksom glider ju bara igenom college och läser och pluggar och sådär. Och har alltid pengar. Hon har aldrig ens behövt reflektera över det.
Vilket jag också tycker är lite intressant. Alltså det är en väldigt intelligent människa som är helt dum i huvudet när det gäller att tänka ekonomi. Sig. Ja, eller bara att sätta sig in i en annan människas liksom, situation. Hon pratar jättemycket om patriarkatet och olika sociala strukturer. Men hon är helt liksom, förvånad över att Connell kan tycka att det är jobbigt att de är från så olika sociala liksom, hem och har olika förutsättningar. Det är som att hon är helt blind för det.
Alltså, hon förstår sig på teorierna kring sociala konstruktioner, ja, men inte...
Hon kan liksom inte se det när liksom, det liksom hits her in the face. Nej. När det står framför henne. Liksom. Och han ber henne då på ett inte helt tydligt sätt förvisso. Men han försöker säga att jag har inte råd att bo kvar i mitt rum. Jag måste sluta plugga.
Ja.
Och istället för att säga, men bo hos mig. Ja. Så säger hon... Vill du träffa andra? Ja, du vill sitta hem och träffa andra. Och han tänker att hon vill att han ska det. Och så blir det liksom så dumt.
Precis.
Korkat. Men till hennes försvar kan jag tänka så här. Att hon är så traumatiserad av egna saker.
Ja.
Att hon kan liksom inte använda sina hjärnceller.
Nej.
Hon bara tänker att han älskar inte mig. För hon liksom förutsätter att hon inte kan bli älskad.
Ja.
Så att hon letar direkt efter någonting som minsta spår av att han kanske inte älskar henne.
Mm.
Och han är också inte så bra på att vara tydlig eller kunna se hennes behov av tydlig kommunikation. Nej, jag vill ska inte alls, jag har inga pengar. Kan jag få bo hos dig? Det kan inte han säga. Men då på grund av att det är så fruktansvärt pinsamt som man att inte ha råd.
Ja.
Så det här blir ju liksom att de har det här missförståndet liksom, hur länge som helst. Ja. De sitter och är jätte heartbroken liksom, på varsitt håll.
Ja. Och det tycker jag, det är ju någonting som jag känner inte igen i min egen kontext, men jag känner igen det som liksom tema i en del böcker som jag har läst, eller filmer eller serier som jag ser.
Men det här är ganska jag kan berätta en liten anekdot som har lite med det här att göra, men jag jobbade ju länge med människor som hade till exempel autism eller epilepsi eller någon typ av funktionsnedsättning och sådär.
Mm.
Och då var det en man, en brittisk man som hade autism och var väldigt högfungerande.
Ja.
Men för att jag då jobbade, alltså jag var ju hans assistent.
Ja.
Så när vi var ute och kanske skulle fika så var jag tvungen att köpa mitt eget fika för att vi skulle ha det på kvitton och visa det för, ja, min chef skulle gå igenom det. Och sen hans gode man. Och, ja, men det var tvungen att vara... Liksom,
det skulle liksom redovisas.
Det skulle redovisas. Mm. Och liksom, det var, de flesta brydde sig inte om det. Så. En del hade ju inte ens ett koncept vad pengar var.
Nej.
Men han sa till mig så här... ja, men om du ska... Vad gör du? Jag bara, men jag måste betala för den här donuten själv och min kaffe. Liksom. Du kan betala för ditt och så betala för mitt. Han bara, vad säger du för någonting?
Ja.
Då vill jag inte ha... I så fall... Alltså om jag inte kan få betala för ditt fika så vill inte jag ha någon donut. Och jag förklarade så, men jag kan hamna i, liksom, det kan bli problem, det handlar om, det är våra mina regler, liksom. Min chef kan bli arg på mig om det ser ut som att det,
att du liksom, bjuder mig
hela tiden. Jag vill ha en donut och du går med på det och betalar för mig fast du egentligen inte vill
jag utnyttjar dig.
Ja, precis, och det skulle i förlängningen kunna bli liksom någonting dyrare än donut liksom. Och han var så här, nej men då struntar vi i det liksom. Men sen till slut så lyckades vi liksom sådär. Men han bara, det är så pinsamt för mig som man att inte bjuda dig på en donut. Och han var också från överklass liksom så. Men det var verkligen en kulturgrej. Och det var verkligen enormt viktigt för honom. Och det var, han skämdes
liksom. Alltså det är ju speciellt. Jag tänker också att vi är så vana vid, nu swishar vi varandra och alltså det är naturligt liksom, vi för oss att vi delar bara på det här. Och man kan dela exakt om man vill. Och sådär. Jag hörde om en person som dejtade en person som, och sen blev det inte så mycket mer med det där. Men vid tillfället när de käkade mot en middag så frågar ändå hon så här, eller när de ska liksom betala, så är det naturligt för henne att hon betalar sin del och han betalar hans del. Men han säger då till henne så här, ja men jag tar det, jag betalar. Och sen blev det att de inte sågs någonting. Och så 3 veckor senare när hon är på semester så smsar han och bara, kan du swisha mig 350 spänn eller 250 spänn eller vad det har kostat för middagen.
Det var som att det var som att om det inte blev något romantiskt.
Helt sjukt!
Det är ju liksom lite udda.
Ja, men det, och sen också 3 veckor senare. Ja, då kunde jag klämt
det. Men det är också lite grann som att man betalar för att få en kyss då.
Ja, men lite. Så här, ja. Var, ja, jag bara såhär, jag bara, men vad sa du då? Du vet, jag blev såhär, jag bara, men du sa väl till honom såhär. Och hon bara, ja, absolut. Jag bara, vad snackar du om? Det tänker jag absolut inte göra. Ja, det var ju bra. Ja, det var liksom det var hela, men visst är det, och det här är ju bara en svensk kontext.
Som svensk hade jag väldigt mycket problem med när jag var ung och bodde i England, att män ofta ville köpa liksom en öl till.
Ja, alltså, drinkar och sånt.
Och det var alltid väldigt självklart för dem att göra det. Och jag var alltid väldigt så här, för det känns lite som, i Sverige typ, om man börjar prata med någon och någon bjuder dem på en drink, då är det lite som att så här, då ska vi ändå hänga lite nu.
Ja, absolut.
Jag tycker att det ingår. Men i England, och då
var det eller så är det bara något annorlunda nu.
Det kanske är, men vi är ju inte så gamla. Men nej, på vår tid, när vi var unga, så upplevde jag det i alla fall. Man kunde inte bara säga, ja, tack så mycket, och liksom gå därifrån.
Nej, men jag kan ändå, ja, nej, precis.
Men i England så är det inget konstigt. Alltså liksom att, det är inget konstigt att en man köper en öl till. Nej. Det är också väldigt billigt i England, ska man också lägga till. Alltså det är inte så stort. Men då, jag var tvungen att prata med mina killkompisar om det, för att så här, jag brukade säga nej tack, och det tyckte de ju var enormt stört.
Ja.
Så att jag började säga nej, det är liksom the pleasure is buying you a drink and that's it. Det är liksom så här, som en gest, som en också en så här konstig manlighetsnorm liksom. Men du kan, gud, alltså, jag bara säga ja tack, och sen kan du göra vad du
precis
vill. Och sen om du stannar och pratar stod, då är det bonus liksom. Alltså att män förutsätter att liksom, det är vi som köper. Ja, och förhoppningsvis börjar sånt här luckras upp även på de brittiska öarna. Ja. Det var i alla fall en kulturskillnad för mig.
Ja.
Jag tror också att det här med ekonomin, alltså att det är mycket billigare med öreglar.
Lite lättare då.
Alltså det är inte så stor förlust. Liksom. Här är så här 250 spänn
för
en drink.
Ja, nästan. Nej, men jag måste säga att jag tyckte att det kan ju vara väldigt roligt att gå på krogen alltså. Det är ju sällan man är. Jag går väldigt lite på krogen. Det är ganska länge sedan nu. Men så gick jag gick jag ut med 3 av mina arbetskamrater som jag också är socialt vänner med.
Ja.
Jag tycker mycket om dem. Och så gick vi på en krog. Och sen skulle jag gå och köpa typ en ny drink. Stod där med baren. Och då är det en helt underbar människa som bara, gud, vilken utstrålning du har! Kan jag få läsa av din aura?
Nej.
Jag dog, alltså det var så. Han var så charmig.
Men fick du åtminstone en drink för besvär?
Nej, men han frågade om han kunde köpa. Jag sa nej. Liksom, nej. Det behövde jag inte. Nej, det här var inte man som var liksom intresserad av mig.
Nej.
Utan han var intresserad av min, kan jag få läsa din aura, så tog han min hand. Jag bara, berätta.
Jag tror att det är en sån där.
Han var jätterolig. Nej. Han var very gay. Ja. Nej, men hur som helst är det fantastiskt. Ja, det var underbart.
Härligt ändå. Jag skulle ha blivit enormt rädd tror jag om det hände.
Ja, men jag i det här läget var inte rädd alls.
Nej, vad skönt.
Du vet, det var också väldigt mycket folk där och det kan inte hända liksom ingenting. Nej, det var bara jätteroligt. Gud vilken underbar människa han var. Jättekul. Ja. Ja, apropå det, nu ska vi gå vidare i bokens värld. Och då kan jag säga att min tredje lilla flärp, den handlar om att jag har skapat en det här vet inte du om det.
Nej,
det är så kul. Den tredje flärpen som jag har, den handlar om att det finns en helt fantastisk, ganska halvlång scen som handlar om att alla de här 4 är tillsammans på den plats där Felix och Alice bor just nu. Mm. En vacker kuststad på södra Irland.
Mm.
Och där kommer de samman och då sjunger Felix.
Ja, just.
Och då kommer det här irländska arvet.
Ja, just det.
Liksom.
Och du kan ju, du har ju
exakt. Och till exempel de sjunger, någon föreslår Fields of Attenborough till exempel, men de blir nedröstade. Den är väldigt sorglig. Men det är bara sorgliga låtar de faktiskt väljer att sjunga här.
Det känns också väldigt irländskt.
Det känns också väldigt irländskt, förutom att det också kan vara, det kan ju också väldigt jigs och sånt roliga. Nej, men jag har sjungit engelsk folkmusik, så jag tyckte att den här delen var väldigt, väldigt rolig och så. Och för att jag tyckte att det var roligt och för att det var han väljer till slut The Last of Ohrim. The Last of Ohrim. Och för att jag inte hade hört den så har jag skapat en Spotify-lista för Gutenberg Girls.
Nämen!
Som heter...
Oj,
det händer grejer. Ja. Nej, men som vi såklart ska länka till när det här avsnittet ska fixas. Och då är det liksom musik som vi av någon anledning har pratat om. Ja. Eller i något sammanhang.
Då måste ju även världens bästa Karlsson.
Till exempel. Den är med.
Ja, den är redan.
Ja. Och det är liksom alla möjliga saker som vi på något sätt har liksom talat om. Och sen är den, och den är sådär, det är bara att gå in och titta lite på om man känner att man vill ha lite musik. Jag tyckte att det var jätteroligt.
Mycket
så jag bara, det här musiklistan ska jag ha. Och vi kan länka till den. Och så. Och då kommer man att få höra åtminstone en version av The Last of Ohrim.
Ah,
som han sjunger.
Coolt.
Ja, inte han som sjunger, men han kan ju sjunga. Och det är väldigt fint. Jag tycker att det är väldigt fint. Om man kan tänka att det är lite som en pantang till det som vi pratar om nu. Med att han har känt sig väldigt liksom underordnad, eller vad man ska säga. Men i det här läget, ganska sent i boken, så finns det ett visst skifte.
Ja.
Han sjunger ju det där för Alice. I första hand.
Hon börjar väl gråta egentligen.
Hon gråter.
Vilket är lite ovanligt för henne. Hon är ju lite sådär...
Hon visar inte heller känslor så officiellt. Nej. Utan hon istället så går hon in i sin egen bubbla och skriver in sig på ett psykhem.
Ja, precis.
Och sen så får de reda på långt senare att hon mår dåligt. Och så. Istället så gråter hon av hans sång. Därför att han ger henne någonting av sig själv. I sin sång. Och jag tycker att det är väldigt fint. Jag tror på det väldigt mycket. Och så. Det kanske är för att jag är musikintresserad och är sångare själv. Eller att jag sjunger väldigt mycket. Kanske inte sångare, men ni fattar vad jag menar. Ni som lyssnar.
Ja.
Och du fattar vad jag menar.
Jag fattar vad du menar.
Ja, så det var min tredje. Har du, vad tyckte du? Det var roligt.
Ja, ja. Alltså med Spotify-listan. Med.
Ja,
verkligen jätteroligt.
Ja, bra. Ja.
Jag ser en till flärp.
Jag har en flärp till. Och jag tyckte att det var lite, det var bara någon liten grej om att de har en hel, i ett mejl så pratar de lite om bokkultur och lite så här book cultures som det står. Och så står det så här, jag kan läsa lite för att man ska förstå lite mer. At first I thought, this is a perfect example of our shallow self-congratulatory book culture in which non-readers are shunned as morally inferior. And the more books you read, the better you are than everyone else. But then I thought, no, what we really really have here is an example of a presumably normal and sane person whose thinking has been deranged by the concept of celebrity. An example of someone who generally believes that because she has seen my photograph and read my novels, she knows me personally, and in fact knows better than I do what is best for my life. And this is normal for her. Okej. Jag tyckte bara att det var intressant, det här med bokkulturen och
Boksnobberiet.
Och jag tror att det kan finnas det. Och jag vill bara adressera det, att det är ingenting som vi, även om vi talar om klassiker ibland och ibland citerar poesi och så, betyder inte det att vi är snobbar när det gäller böcker.
Nej, absolut.
Och jag läser...
Vi är inte så snobbiga överhuvudtaget, tänker jag.
Nej, vi är inte det faktiskt. Men det kanske man upplever då när man hör det. Och då ska, hoppas jag att den personen som känt det någon gång, alltså, den ska bli lugnad av mina ord nu. Att vi faktiskt, att det faktiskt inte handlar om hur mycket man har läst eller vad man har läst, utan att det handlar mer om kärleken till känslan som man får av att läsa. Det
ja, och reaktionerna också, hur roligt det är att prata om det som man läser.
Ja.
Det är ju verkligen väldigt, väldigt roligt.
Ja. Och att liksom, det gör ingenting om det är en liten, om det är en tidningsartikel som du har läst. Nej. Och vill prata om den.
Eller filmer.
Eller filmer eller så. Liksom. Ja, för att det är också, det baseras, filmen och serien baseras också på skrivet ord.
Ja.
Och det är något som man, vi tänker ju väldigt
sällan på det. Låttexter.
Låttexter. Så jag tycker bara, jag vill bara nämna det. Jag tyckte det var så intressant att de pratade om det här. Ja. Och sen sist.
Mm.
Sist så skrev jag ner en grej som jag tyckte var intressant. Jag tycker att det är ett mycket intressant sammanträffande att den här boken handlar om två kvinnor som träffas universitetstiden i samma ålder som vi.
Just det.
Alltså vi träffades...
Det handlar även Conversations with Friends om.
Ja, mm, men du och jag träffades under universitetstiden.
Ja,
det gjorde i den här åldern. Vi har inte så mycket andra likheter med det där. Men boken, den här boken, tar upp Proust.
Ja, just det.
Och Anna Karenina.
Det gör som är minne från
ja,
kanske absolut.
Samt gamla språk.
Ja.
Vi hade ett jättelångt första, vi pratade jättemycket om förtarken och allt möjligt. Alltså runskrift.
Ja, precis. Första
runor. Ursäkta för min vad heter snobbist som kom fram. Förtarken. Nej, det var verkligen inte. Och grammatik och ja, kommenterar det
ja.
Och så kommenterar de som nu jag pratade precis om det här om människors läsande.
Ja.
Alltså det är alltså ett viss del en spegling av hela vårt första avsnitt.
Ja,
Gutenberg Girls.
Ja.
Jag tyckte att det var jätteintressant.
Ja.
Det var min sista fundering, för det var något som jag funderade på i slutet. Bara, men gud vad lustigt.
Ja, det var faktiskt lustigt.
Att den tar upp så många delar av det där
ja.
Avsnittet.
Ja, det är ödet. Jag ska fråga dig en enda sak innan vi kommer att avsluta det här avsnittet. Men en sak som jag tänkte så här, det här kommer Nanna reagera på när hon läser den här boken.
Mm.
Som du inte har gjort då.
Ja, kanske.
Det är att det finns en del som handlar om att de pratar om moral och vad som är rätt och fel.
Mm.
Och att om det är Alice eller Eileen som säger det kommer jag inte ihåg. Men det är så här, om du tror att det finns rätt och fel, då är du automatiskt religiös. För vem skulle annars bestämma det? Hur skulle man annars kunna tro att det finns en moral som är liksom vad ska man säga, som man inte kan ge ett annat perspektiv på eller tänka annorlunda om eller att det finns
ja, men typ att det finns dogma, en typ. Det finns en dogma och dogma är ju ett väldigt gammalt och kristet sätt att se på regler. Dogma.
Och det är i relation då till att den här Simon är troende katolik.
Han är väldigt troende.
Och att de tycker liksom att hur kan han vara det, han som är så intellektuell och smart och liksom.
Men han pratar ju också om det. Han får också frågor till slut av Felix.
Ja, precis. Han är också där och rotar och rör i det där. Mm.
Och liksom hur tänker du kring det här och så. Mm. Jag känner att han är ganska pragmatisk i sina svar.
Simon.
Och jag tänker också att tro är djupt personligt.
Mm.
Och det är intressant med katolicismen, alltså den allmänna kyrkan som det är katolska. Katolska alltså allmän. Men liksom den är så väldigt grundad i dogmer eller regler.
Mm.
Vad som är rätt och fel och vad som, att det finns en absolut, alltså absolut sanning.
Mm.
Och samtidigt så är tron djupt personlig.
Mm.
Och jag tror att det är därför jag inte reagerar så mycket. Därför att säger det.
Mm.
Om han hade däremot svarat. Ja, jag tycker att du och du ska ha det här och tycker göra så här och så här i ert liv.
Mm.
För så säger
att
Gud eller så säger Bibeln
på något vis. Ja.
Om han hade tänkt så då hade jag kanske velat prata om det, därför att jag tror att det är ett osunt sätt att se på religion.
Mm.
Och att det lätt blir det när dogmerna tar överhand. Jag tror att det är väldigt hur ska jag uttrycka det här, men jag det är sorgligt när tron överskuggas av en organisation, en kyrka eller vad det nu än är. Det behöver inte vara en kyrka, det är, oavsett vilken tro du har. Mm. Så jag tycker att det är jobbigt när det överskuggas av någon annans sätt att tolka vad du ska göra i ditt liv. Det måste vara snarare du i förhållande till din tro som beslutar det själv.
Ja.
Det här är ju, men som sagt, det här är ju såklart djupt liksom personligt då, även för mig. Jag hörde om det var någon som berättade om att påven hade träffat prion i Tessé. Tessé är en ekumeniskt kloster för bröder, alltså bunkar, i Frankrike, som jag tidigare har pratat om också. Och prion är alltså den som leder det här, han är vald. Och den här prion just nu heter Alois. Sen kommer det bli en ny prior alldeles snart. Som heter Matthew. Som är från England, by the way. Apropå våran anglofilism i den här, i den här podcasten. Ja. Men då så Alois möter alltså den nuvarande påven. Och de har ett samtal. Och vid något, då är det en broder som berättar då att Alois frågar, kommer det vara ett problem det här? Kring det här, hur ska vi hantera det och det här med att vi är också tillåter protestanter till exempel, eller hur ska vi fira med, hur ska vi tänka kring nattvard, för traditionellt sett till exempel så får man då inte ta emot nattvard som det har varit så förut, eller det är så i katolska kyrkan.
Jag har varit med om det.
Ja, de ja, och det är för att de godkänner liksom inte våra lutherska dop.
Nej.
Och det handlar väldigt mycket om dopsynen och sådär. Och jag tycker förstås att det är helt befängt. Och inom många av våra kyrkor, de protestantiska kyrkorna, så godkänner man alla typer av dop. Så. Men det finns också inom de protestantiska förbunden i Sverige, inom Sverige också, olika sätt att se på dopet. Dopsynen är vitt skild, såklart. Och det ska man också säga. Men
om man inte är döpt alls då? Det är inte jag till exempel.
Nej, då får man inte ta emot nattvard egentligen.
Nej.
Men och då, de har ju en diskussion om ITC, hur ska de göra det? Och så frågar de lite så här, och då säger någonting på en typ ja, de, om man är kristen så ska man få ta emot.
Så räcker det?
På räcker det? Och då säger Alois, alltså den prion, han frågar då, det här är nu väldigt löst återberättat, men han säger han så här, ja, men vad är en kristen då? Och då säger, enligt då den här berättelsen, så säger påven, alltså den största auktoriteten inom den största kristna kyrkan och ställföreträdande för Gud enligt katolska kyrkan i världen. Han säger då det är ju personligt.
Och han svarar som Simon.
Han svarar nästan som Simon. Men han svarar liksom, det är ju personligt, och det är en vilja att närma sig Jesus. Det är ju oerhört långt från alla dogmer.
Verkligen.
Och jag tycker bara att det är i fint, jättefin berättelse. Sen vet jag inte om det är liksom exakt vad, men det är ändå en fin tanke och berättelse om de här två äldre liksom digniteterna inom en viss genre som pratar om någonting som är där de till slut landar i. Att det handlar om någonting väldigt personligt. Och jag ska säga då att en kommentar då om det här med dopet då. Att om du, personen som hör det här, vill ta emot nattvard, till exempel om du skulle vilja ta emot nattvard, då skulle jag aldrig fråga dig, är du döpt?
Nej.
Utan då brukar prästerna som är ansvariga för, inom Svenska kyrkan så är prästerna ansvariga för sakramentet, den heliga handlingen att ge ut nattvard. Och det här, jag försöker bara förklara de här sakerna. Men liksom i det här sakramentet så är det är deras, en stor del av deras ansvar som präster. Och då de tänker ofta att det här är någonting som, att man tänker att den här personen, det är en del av vägen att närma sig tro. Och om det kan fördjupa, så ska man få ta emot. får vi se om du har kvar det här i för det här är ju en djup diskussion om kyrkan och ja, tro och sådär.
Men det tycker jag att vi ska ha. Det är också, handlar det ju också om i boken.
Ja, det gör det.
Och att det är en nyfikenhet på den här Simons tro. Och att Eileen till och med följer med honom på mässa för att hon blir så, hon vill ett vara nära honom.
Ja.
Men två också lära sig mer om vad är det han gör? Vad händer på en mässa? Vad ber han? Vad säger han? Och sen också går ut med en ganska lugn, fin känsla. Så konstigt var det inte.
Liksom. Nej. Och han var inte heller annorlunda från när jag kom in. Hon pratade om det. Att, han gjorde saker som jag inte förstod. Men han gjorde det som Simon.
Ja, precis. Det är inte så här konstigt.
Det här var inte bara, oj, nu är det här helt plötsligt bänkt. Liksom. Så här supernatural Simon. Utan det här är verkligen vanlig Simon.
Det är en han del av honom och hans personlighet. Ja. Så som han alltid är.
Alltså, den personen hon
känner och älskar. Liksom.
Ja. Så. Ja. Och det liksom tycker jag är... Ja, så det, ja absolut. Nej, men det hade jag, men jag hade faktiskt tänkt att du kommer att prata om det.
Ja,
men inte så här...
Du behövde inte en flärp.
Nej, ja, men vi hade ju pratat om det lite så här i början.
Ja, jag sa ju det när jag försökte sälja in boken till dig. Ja, så pratade jag lite om det.
Men det är ju intressant. Så att, ja, nej, men det, jag hoppas att ni har tyckt att det var intressant. Vill du prata lite om något annat?
Eller? Jag vill bara tipsa återigen om att titta på de här serierna på SVT.
Ja, precis.
De gjorde av BBC, de är superbra. Ja. Normal People, Normala Människor och Conversations with Friends, som jag har glömt vad den heter på svenska.
Samtal med vänner kanske?
Samtal med vänner heter den kanske.
Ja.
Titta på dem.
Ja.
De kommer kanske komma tillbaka till Celeroni igen, man vet aldrig.
Man vet aldrig, det kan ju vara så att den hamnar och någon läslista. Eller hon kommer ut med någon nytt.
Jag rekommenderar den verkligen. Jag skulle säga om jag fick välja en av de här böckerna så tycker jag ändå Normala Människor är bäst.
Ja.
Den första.
Jag tycker bäst om den här som är den enda jag har läst.
Men du kanske också bingear. Du gav ju hösttips sist att bingea en serie.
Ja,
kanske
precis.
Gör du det med Normal People och Conversations with Friends.
Ja, kanske.
Kanske. Jag ska ju läsa Tintin och...
Ja. Men jag har faktiskt läst den här för att du ville att jag skulle läsa den och gav den till mig. Så jag vill bara säga
det. Jag uppskattar det otroligt mycket. Och vi fick ett väldigt intressant samtal, tycker jag.
Ja, det var jättekul. Roligt att du och jag har ett fint samtal.
Ja.
Men också väldigt roligt att det faktiskt är folk som
tycker som lyssnar på oss.
Ja, och att de tycker att det är kul att lyssna på vårt samtal.
Det är otroligt härligt. Vi är så glada för det.
Ja, vi är verkligen tacksamma för alla som lyssnar. Och som någon sa, det där med lyssnarna är bara en bonus. Och det är ju bara en bonus. Det är inte så att vi... Men vi är verkligen tacksamma för att det är människor som lyssnar.
Ja.
Och att vi nu har lite av mer av fler konversationer med människor som återkopplar.
Ja, precis. Vi blir jätteglada när vi får kommentarer på Instagram.
Ja, verkligen.
Väldigt glada blir vi då.
Alla kommentarer mottages.
Tack. Både ris och ros. Vi är ganska hårdhudade, tänker jag. Ja. Och vi vet om att vi är flamsiga och ostrukturerade.
Men vi är jättebra.
Ja,
strukturen är ändå... Vi är inga fyrkant på det sättet, nej.
Nej, det är vi inte. Och vill man ha en fyrkantig podd, då får man ta någon annan. Någon sån här radio, liksom.
Ja, precis. Ja, en essä som någon har skrivit.
Ta en fyrkantig essä.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Ja, tack så mycket för avsnitt 8.
Hej då.
Kram på er och ha det så bra.
Kram, kram.
Vajt er text.
Hej då. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, Baram, Barara.